powered by Riverside.
Yo! Tjena allihopa och välkommen till Satsa på framtiden. Ni är här med mig, Naturasmus. Och idag är med mig en speciell gäst, Taufik. Välkommen!
Tjena, tack.
Hej! Som ni kan se så har jag hittat ett ljudbord. Fett kul. All right, Taufik. Jag tänker att du kan få introducera dig själv till allihopa. Berätta lite, vem är du?
Som sagt, Afrik heter jag. Jag är palestinier. Jag är född i Syrien, kom till Sverige 2014. Jag går nu i trean gymnasiet, jag är 18 år. Går teknikprogrammet i Göteborg. Ja, det är väl den jag är.
Vad han inte berättar är att han har A i alla ämnen so far. Trots att han fucking kom till Sverige 2014. Helt galen på sina studietekniker. Och jag och Taufik jobbar tillsammans för att ta fram coachningsprogrammet. Som ni kanske stött på min TikTok. Om ni inte har det kan ni checka ut. Jag har många videor där. Men det finns även en länk i min bio på alla mina sociala medier. Ifall man är intresserad av att läsa mer eller få uppdateringar kan man skriva upp sig på vår... Inte riktigt en newsletter, men intresseanmälan kan man ju säga sig.
Precis.
Så, dagens podcast ska vi prata lite om hur man hanterar jobbiga lärare. Det här är en fråga som kom upp under, för jag kör just nu en valideringsfas där jag har 30-ish elever på det här coachingsprogrammet gratis. Och då var det en elev som frågade, hur hanterar man jobbiga lärare? Och Taufik hade ett väldigt... bra svar på det här i sin presentation också som han höll för eleverna. Så att jag tänkte vi kunde dyka ner djupare i det ämnet idag.
Exakt.
Och så tänker det här. Du har en lärare som är absolut horribel. Du förstår ingenting vad de pratar om. Du lär dig ingenting. De kanske till och med är uppkäftiga eller... Låt säga att de inte gillar dig och de börjar ge ut straffbetyg på grund av det. Så är situationen. Då ska vi dyka in lite djupare i hur vi kan tackla de här problemen. Vad är det första du skulle säga?
Ja, men det första är ju att man inte kan vara tyst. Alltså man måste ju säga det till någon annan. För att det straffar en väldigt mycket ifall man är tyst om det. För då sker ju ingen förändring. Ifall ingen liksom ser att något är fel, då händer inget. Så mitt första tips är ju att man säger till någon annan i skolan. Kanske någon annan lärare som man tycker extra om eller litar på. Eller då även någon rektor som man vet skulle kunna göra liksom skillnad.
Precis. Rektorer har ju ansvaret att hålla koll på lärarna som är anställda. Det är deras, en del av deras ansvar att se till att lärarna håller sig och är liksom de jobbar på rätt sätt och de också betygsätter på rätt sätt.
Precis. Och den här processen kan tyvärr ta väldigt lång tid från skola till skola. Så medan det pågår så måste man ta ett större ansvar så att inte ens resultat liksom och kunskap påverkas av det. Det kommer innebära betydligt mer jobb och att man helt enkelt tar sitt ansvar, alltså att man ser till att man kan de saker man ska kunna inför prov och att man kan planera sina studier på egen hand. Och jag brukar säga så här att även om det är väldigt... Ja, det kanske är tidskrävande och väldigt jobbigt. Men det är väldigt bra också att man gör det. Eftersom det gör ju att man förbereder sig inför framtiden. För när det är liksom, när man går på högskola eller själv i arbetslivet så måste man ju ta ett eget ansvar redan då. Så det här kan man se som en övning istället för en bestraffning.
Absolut, 100%. Jag vet att vissa elever är rädda för att prata med en annan lärare eller rektor. För att generellt sett vad som händer är att läraren får reda på vem det är som har klagat. Och då känner man sig rädd att kunna få en bestraffning för att man har sagt någonting. Det finns faktiskt i en hel del skolor så finns det ett system på plats för att kunna stoppa sånt här. Det kallas elevskyddsombud. Som är bra att veta ifall din skola har det. Elevskyddsombud existerar, det är andra elever som du ska kunna prata med, som ska kunna föra fram kritik kring och feedback och punkter inom det mesta egentligen, men bland annat kring hur lärare beter sig. Och de kan då hålla din identitet anonym ifall du är rädd för repressalier från läraren, och repressalier betyder straff. för er som inte vet, visste det. Så det är ett väldigt bra knep ifall skolan har turen nog att man har elevskyddsombud på plats.
Exakt. Ifall de inte har det, jag känner väldigt många som går på skolan som inte har det, så skulle man kunna skriva någon anonym lapp liksom, eller göra det på något sätt så att det inte direkt kopplas till den.
Precis,
man kan, men det är i alla fall väldigt viktigt att man ser till. Alltså att man förmedlar hur illa det är.
Exakt, verkligen. När det kommer till då, låt säga att okej, man startar igång processen. Man har identifierat antingen en elevskyddsombud, en lärare man litar på, anonymt lämnat in, eller bara stått upp för sig själv och pratat med en rektor. Eller med läraren direkt. Kanske är första punkten innan du går förbi dem att kanske testa och prata med dem, om du inte redan har gjort det, det vill säga. Låt säga att den processen har satts igång. Vad gör du under tiden?
Ja, men det är som sagt, alltså just ta ansvar själv över en studie. Och det börjar ju alltid med att man sätter mål för olika. Om man vill nå något resultat i någon kurs till exempel, eller något ämne, så sätter man ett mål. Vad är det för betyg man satsar på? Och sen gäller det att man delar upp det målet i olika prov, inlämningar, delmoment, vad ska jag få för varje liksom. Det behöver inte vara ett betyg, liksom, men i alla fall ett intervall liksom, så att man vet att man ligger i fas. Och det här får man liksom lägga på något sätt i en planering, så man vet hur mycket man ska plugga till varje prov och hur mycket tid man ska lägga på varje inlämning, så att man når de resultaten man vill. Så det skulle jag börja med. Jag verkligen planera och sätta upp mål. Liksom. Det ska man ju göra oavsett om man har en bra lärare eller inte. Men det är extra viktigt när det är en lärare som inte sköter sitt jobb.
Vad är dina favoritsätt att hitta alternativa förklaringar på saker och ting? Om läraren inte är bra på att berätta och förklara saker och ting.
Det finns ju väldigt många olika sätt beroende på vad man trivs med. Jag har innan gjort, när jag haft lite sämre lärare på min skola, är att jag går till andra lärare som kan det ämnet i samma skola. Sen vet jag att det inte passar alla, att man känner kanske att man är lite för jobbig liksom, eller att det är läskigt att prata med lärare man inte har snackat med innan. Men jag tycker om det, jag tycker att det då man blir ju oftast liksom väldigt trevligt bemött av alla jag har i alla fall pratat med. Men ifall man inte vill göra det fysiskt så skulle jag rekommendera att det finns ju väldigt många så här YouTube-genomgångar på nästan varenda kurs i varenda liksom delområde. Jag har som sagt i teknikprogrammet liksom, om man tittar så här på fysiken, finns hur många genomgångar som helst, samma sak om matten, kemin liksom, så här. Så det finns väldigt mycket ute på internet och YouTube. Och jag skulle rekommendera då, ifall man satsar lite på de högre betygen, att man inte begränsar sig till de svenska kreatörerna, utan att man försöker expandera sig och titta på engelska YouTubers också, för de har väldigt hög kvalitet. Så länge man förstår språket och kan liksom på något sätt integrera det liksom i ens egna process, så tror jag att de engelska aktörerna är väldigt bra alternativ, eller ja, vad det är nu för språk man kan. Och det som kan vara lite utmaningar med det, liksom, det kan vara att de går igenom grejer som inte finns med i kursen. och att de går igenom för lite liksom. Så man måste liksom ha en egen koll liksom, på vad behöver jag kunna själv så här i kursen. Och vad är det de här då går igenom.
Absolut, 100%. Det kan ju vara ett tips att ha när du sitter och sorterar igenom vilka videor du ska titta på. Att ha anteckningar på vilka delkapitel som finns i ditt kapitel. Så att du ser till att du täcker allting som ska täckas.
Precis.
Så att man kan fiska efter specifika videor för specifika delkapitel. Och inte att hoppas att generella kapitel i någon annat lands lärobok är samma och täcker samma saker. Bara för att det är year 11 physics så betyder inte det att tvåan på gymnasiet täcker samma sak.
Och samtidigt så är att titta på sådana videos liksom, som inte är så himla anpassade efter den kursen gör ju att man kan titta på uppgifter på lite olika perspektiv. Det liksom skapar en djupare förståelse för själva ämnet och gör att man kan lösa frågor som ligger på väldigt hög nivå liksom, som är väldigt svåra på ett betydligt liksom, effektivare sätt med nya tekniker och sånt. Så jag skulle verkligen rekommendera liksom, att man breddar sig när man går och försöker lära sig saker inför prov och inlämning.
Så Tafik, jag tänker att vi byter lite blad för att vi jobbar ju på en väldigt spännande grej tillsammans som jag tänkte vi kunde prata lite mer om. Och det är ju vårt coachingsprogram. Och vad har vi för work in progress titel? Är det skolmentors bara som en... Jag vet inte.
Ja, jag tycker det är väldigt lämpligt. Namnet berättar verkligen om det vi gör.
Precis. För vad det låter bra. Det är, ja, det är liksom så här... Äntligen make it a sense att ha ett S i slutet av skolmentors.
Ja, eftersom... exakt. Nu är det fler.
Nu är det fler. För det här coachingsprogrammet är ju där elever får hjälpa andra elever. För att göra det enkelt för folk som lyssnar in här där hemma om vad det här coachingsprogrammet är. Så tänk dig att traditionellt sett när du behöver hjälp i skolan och du inte kan få det från själva skolan eller lärarna. Så tar du antingen stöd av gratis material som du kan lyckas dra till dig från olika källor online. Eller så går du till läxhjälp. Och båda de här alternativen är ganska flawed. Varför då? För att skrapa ihop information från internet gör att du får en väldigt inkomplett bild av vad du behöver göra och hur du behöver attackera dina studier. Det är ofta spridda videor online och du får inte riktigt tag på allting som du behöver. Och läxhjälp är designade för att bara hjälpa dig med dina läxor. Aldrig att få dig själv att kunna stå på dina egna två ben och hantera din egna skolgång. Så det lär dig aldrig riktigt hur du lär dig själv och hur du blir nästan lite self-sufficient, lite independent. Eller hur?
Ja, men exakt. Vi startade det här för att man efter det här programmet ska kunna sköta sina studier själv. Och det handlar ju liksom bland annat om saker som det vi tog upp i början med jobbiga lärare. Men det kan också handla om övrig studieteknik, liksom hur ska jag hantera perioder med väldigt många prov. Hur ska jag hantera liksom, utöva en sport på väldigt hög nivå samtidigt som jag vill ändå plugga och få högre resultat. Det är väldigt många sådana saker som vi lär dig liksom, sen. Som Rasmus säger, att stå på egna ben och kunna hantera sådana frågor själv sen i framtiden. Hela vårt mål är ju liksom att man inte ska behöva läxhjälp efter det här programmet utan att man ska kunna sköta sin inlärning själv med hjälp då av skolan såklart.
Precis. Och det här är tyvärr skickligheter som skolan bör och egentligen skalar ut i sina elever som de inte klarar av. Så istället vad som händer ute i samhället idag är att elever och barn som har förturen att ha akademiska föräldrar, att ha en förståelse, liksom att ha, det finns ett uttryck som heter science capital, att man har till exempel föräldrar som är akademiker eller man har förståelse om skolsystemet och så. Det är de som kommer prestera bäst på en populationsnivå. jämte mot de som inte har någon koll på hur de ska plugga rätt, hur de ska göra, hur de ska planera sina studier och så vidare. Och det här gör ju att barn till icke-akademiska föräldrar, men även nyanlända som har föräldrar som, oavsett ifall de är akademiker eller inte, har inte koll på det svenska skolsystemet.
Precis, och det är ju väldigt stor del av varför jag vill vara med och starta det här. Jag kom ju som sagt, som jag nämnde i början, till Sverige 2014, och det tog bra tid liksom, tills man kunde liksom sätta sig i det svenska språket, det svenska samhället. Och efter det kunde man först börja liksom med så här skolan liksom, och se på betygen liksom, på ett helt annorlunda sätt. Och jag liksom, genom den här resan har man kunnat liksom samla på sig en del tips och råd. Jag känner väldigt många som har haft en likadan resa som jag, som kommer kunna liksom coacha på det här coachingprogrammet för att ge folk liksom helt enkelt en på något sätt att man får det här till en mer jämlik process, att det är en mer rättvis process, för att man får den förutsättningen då för att klara av sina studier som man inte hade haft annars.
Mm. Vad skulle du säga till, nu går jag in lite mer personligt här, för att nu har vi egentligen täckt det. Nu har vi egentligen täckt att vad är det här coachingsprogrammet? Det är ju det är för att hjälpa folk som behöver hjälpa mest, right? Det är folk för liksom så här, det här är egentligen vi försöker bygga en tjänst för att hjälpa Sverige och Sveriges utbildning och hela vår svenska befolkning. Jag har snackat med en del människor om det här coachingsprogrammet, och när jag har berättat om vinkeln vi har med att hjälpa nyanlända, så kommer det nästan alltid en mer politisk vinkel på saker och ting. Vad hade du sagt till personer som påstår att integration i Sverige inte är ett stort samhällsproblem, och att det inte är problemet med att lära sig svenska, att folk inte har problem med att lära sig svenska? Folk anser att barn lär sig svenska väldigt snabbt.
Alltså integrationen, det är just när det är så många människor som kommer till Sverige på en väldigt kort tid, så är en väldigt stor och viktig uppgift att integrera dessa. Alltså att man kommer in i samhället, att man får jobb, att man lär sig svenska språket och liksom på så sätt kan bidra till Sverige. Och det här är ju liksom det är ingen som är emot detta. Det är folk liksom som har flytt över Medelhavet genom Europa liksom för att komma till Sverige, och ifall man har gjort den här resan så har man ju tillräckligt, alltså mycket motiv och drivkraft för att lyckas i Sverige också, för att hitta ett eget arbete, för att lära sig svenska. Man har den drivkraften, det är liksom människor som är så villiga att ha det bra, så att de åker så långt och tar sådana stora risker. Så jag tror alltså viljan är där hos de allra flesta. Det som blir fel då är just att man, tror jag, inte får liksom riktigt de förutsättningarna i skolan. Dels i skolan, och sen ifall man inte får de förutsättningarna i skolan, ifall man inte läser svenska, så blir det väldigt svårt att hitta jobb. Och hittar man inte jobb så är det lätt att man hamnar i kriminalitet för att få pengar helt enkelt.
Vad tror du i skolan, när det kommer till skolans uppgift om att få in folk, är det direkt koppling till arbetsmarknaden du tror som är det främsta, att det är framtidsmöjligheter karriärsmässigt, eller tror du att det är mer av ett eller är det större än så?
Men jag tror alltså, det är klart det handlar ju en stor del av att få jobb och bygga en karriär som man i alla fall trivs med. Men jag tror att det är så man lär sig i samhället, det är så man lär känna liksom nya vänner, det är ju oftast genom skolan väldigt tidigt. Att lära sig svenska och att kunna liksom vara en fungerande del av samhället, det börjar ju liksom i skolan. Det är ju hur man bemöter varandra, Vad är det för kultur man har i skolan? Vad är det för kultur man förväntas ha i framtiden? Skolan är ju liksom en väsentlig del i den här processen. Och det är som sagt därför vi tycker att det är väldigt viktigt med ett sånt projekt framöver.
Ja, 100%. Absolut. Och en annan grupp människor som vi har lagt mycket fokus på är folk med psykisk ohälsa. Och det är en av mina nästan, inte, jag ska inte säga passionsområden, men det är någonting jag känner väldigt väl att jag ser konstant från mitt arbete med TikTok när jag pratar med folk att det är en av de vanligaste grejerna som får folk att hamna ur spår. Det är antingen på grund av att man inte kan språket nog väl och att man inte har föräldrar som är akademiker eller som är nyanlända. Eller så kommer det till en psykisk ohälsa som gör att man inte kan hålla igång sina rutiner, hålla igång pluggrutiner och orka ta tag i sina studier själva. Jag menar, det är ju 6-7% i Sverige som i unga, alltså i ung ålder som säger att man har psykisk ohälsa. Inte säger att man har psykisk ohälsa, men studien jag läste definierar man det från symptom. Så pass kraftig psykisk ohälsa att man har symptom av smärta och huvudvärk. Så det var många olika symptom att fungera ha under typ varje dag i 6 månader. Alltså, det är liksom så här, det är ganska extrema fall liksom, om man har kraftig huvudvärk liksom, i 6 månader typ flera gånger i veckan.
Nej, verkligen. Okay.
Och därför så det är, allt det här är ju bara slösad potential. Det här är ju humankapital som inte kan bidra till samhället så väl som de hade kunnat om de hade haft de betygen som krävdes för dem att ta sig vidare till sin drömutbildning. Vad som händer med de här människorna när de inte kommer in dit de vill, det är att de tappar lusten. De tappar drivet och de tappar orken till att göra deras absolut bästa och bidra till samhället på deras absolut bästa sätt. För de gör inte det de vill göra i livet. Och vem vill göra sitt bästa i sådana förutsättningar?
Nej, det är verkligen, det handlar om... jag tror att många underskattar hur stor roll förutsättningar har i ens... skolgång och studieresultat. Det handlar väldigt mycket om hur man har det hemma, hur man mår. Har man liksom tid för att kunna träna? Har man liksom sunda sociala relationer? Det är en väldigt, väldigt stor del av hur bra man lyckas i skolan. Det går inte liksom att sätta sig där och plugga 24-7, det kommer ju aldrig hjälpa. Utan det handlar om en helhetsbild. Väldigt många faktorer som ska stämma för att det ska gå bra liksom, i skolan och överlag i livet.
Precis.
Det handlar, man behöver må bra för att kunna prestera bra. Det är någonting som jag verkligen tänker på.
Absolut, 100%. 100%. Det är därför vårt kursningsprogram är ju verkligen holistiskt i den aspekten. Att vårt fokus ligger inte bara på hur många timmar i veckan vi lyckas få våra elever att plugga. Utan det är ju se till att ha koll på träningen, sömnen. Det är koll på att man hänger med rätt människor. Att man hittar bra kamrater att kunna plugga med och peppa varandra. Att man hittar inspiration från sina mål och drömmar. Att man skapar sunda rutiner. Allt sånt där kommer in för att hjälpa en att nå ens mål. De pluggar ju som om det vore en sport. Det är som att de är proffsatleter. Och om ni någonsin har läst på om vad sportatleter gör för att nå deras mål. De är ju... Allting måste sitta. Det är ett 24 timmars arbete. Det är ingenting man klockar in när skolan börjar och klockar ut när skolan slutar. Att vara student är ju, det är någonting man gör 24 timmar om dygnet.
Exakt. Och det är verkligen det vi kommer liksom fokusera på. Det är just att vi kommer försöka ge allmänna tips för att man ska kunna klara sin skolgång. Liksom hur man skulle kunna strukturera upp en dag. Hur man skulle kunna planera för ett prov, hur man skulle kunna planera för kanske vidare studier. Alltså det kommer ju inte vara liksom så här enstaka matteuppgifter, utan betydligt mer helhetsbilden så.
Verkligen.
Och jag tror alltså vi har just den fördelen att att det är från folk som pluggar till andra som pluggar. Eller i alla fall som har nyligen slutat plugga.
Mm.
Det gör ju att vi, våra coacher är väl medvetna om vilka situationer, alltså kan verkligen relatera med eleverna de har.
Ja, men det är helt rätt. Det är helt rätt att det är bra att ha coacher som har nyligen varit i samma situation som eleverna, för att de kan både relatera på en personlig nivå men även ge kontextuell kontext, liksom kontext i deras tips. Jag kände redan att när jag konsulterar folk i grundskolan, som det är många som frågar mig om tips till exempel till 8:an och 9:an och nationella proven, det är redan grejer som jag börjar glömma. Hela mitt koncept har ju varit på personliga erfarenheter, och våra coacher som vi håller på att rekrytera nu, jag är väldigt stolt över att många av dem har tagit fram tips som jag har använt själv men som jag sen har liksom glömt bort, och det ger mig stor trygghet i programmet vi kommer leverera nu i november. Så hörni, tack så mycket allihopa för att ni har lyssnat, och är det så att ni har ett intresse av att kanske joina vårt coachningsprogram som antingen elev, eller ifall du känner att du är en top-performing student som skulle vilja bli coach med oss, så hör jättegärna av er till min mail. Ni hittar mailen i min TikTok-bio. Det är rasmus.haggqvist@hotmail.com. Haggqvist som är Häggqvist, på samma sätt som man stavar Carola Häggqvist. Och tack så mycket, Tafik, för att du varit med här och berätta och dela med dig av dina tips.
Tack, kul att vara här.
Absolut. Och hörni, ha det bra hörni. Kämpa på, så hörs vi. Tja tja. Och glöm inte, satsa på framtiden.